Om bara några månader kan Sveriges tredje ringare få springa ut ur sina gymnasieskolor till en ljusnande framtid. Eller? Kanske inte om de går i en friskola, enligt en rapport som visar att de eleverna klarar sig sämre i högskolan eftersom de får högre betyg i relation till sina prestationer jämfört med kommunala skolor. Generellt går det sämre i högskolan för elever som gått på friskolor som ägs av aktiebolag. Och därför sätts friskolorna återigen under lupp.
Det här är bedrövligt. Det är ju tvärt emot så som vi vill att det ska vara. Vi vill ju ha en skola och ett samhälle där det är meriter, att det är mina kunskaper, att man jobbar hårt och man sliter i skolan och man gör bra ifrån sig, så ska det göra att man kommer in på de utbildningar man vill och att det ska finnas en rättvisa i systemet.
Inte ens på lång sikt så kommer regeringen komma till rätta med detta eftersom man inte vågar gå till botten med att ta bort vinsterna som driver fram den här utvecklingen.
Men vems fel är att det har blivit så här och vad sätter politikerna för betyg på svensk skola? Det här är Älskade politik. Idag, hur fuskig är den svenska skolan? Jag heter Evelyn Jones och med mig i studion som vanligt Thomas Ramberg.
Hej Sven.
Hej hej. Och en särskilt inbjuden gäst, Peter Letmark, skolreporter på DN.
Tack.
Vi börjar med den här nya rapporten då. Den kom här om veckan från Universitetskanslerämbetet och Skolverket. Vad är grejen med den här rapporten?
Ja, men egentligen så grejen är väl kanske inte rapporten i sig, eftersom det här är ett problem som har varit känt i 20-30 år. Mm. Så det sensationella med den här rapporten som då Skolverket och UKÄ har gjort, det är att det visar att elever som kommer från gymnasiet in på högre utbildning klarar sig sämre ifall de kommer från friskolor. Det vill säga, de har fått för höga betyg. Förenklat kan man säga så.
Ja. Och aktiebolagsägda skolor pekar särskilt ut här.
Ja, och det är också en förklaring som har funnits så länge som helst. Och den är det helt enkelt den att vi har ett system idag där skolor konkurrerar om elever. Det gör att skolor förskönar bilden av sig själva för att göra vinst. De lockar till sig elever genom att pumpa upp självbilden. Vi är bäst i världen. Om du går på våran skola får du höga betyg. Du kommer att klara det bra.
Mm.
Om vi inte har ett system som vi kan lita på, då förlorar vi liksom hela idén. Det är otroligt skadligt för samhället som helhet. Så det är en väldigt allvarlig fråga detta. Det är inte liksom på skoj.
Det var förra året som det bröt ut en debatt. Det var Handelshögskolans rektor i Stockholm, Lars Strannegård. Han gick ut och sa då att han funderar på att ändra på intagningskriterierna för elever just på grund av att han menar att man inte kunde lita på betygen som de kom in med. Men vad har de politiska reaktionerna blivit på det här, Thomas?
Ja, dels är det de här, oj det hade jag ingen, är det så här hemskt, det här får det inte vara, det här är ju oacceptabelt, som vi bland annat hörde från utbildningsministern här. Mm. Men, och det kan ju även komma från partier som har haft en ganska stor del i att systemet är utformat som det är nu och haft inflytande under de senaste 20 åren över skolpolitiken. Men sen har det väl också blivit ett annat allvar i debatten nu än det var tidigare, eftersom just såna här som Lars Strannegård som inte är så här förutbestämt kritiska mot att man har vinstuttag i verksamheter eller på något sätt kritiker av marknadslösningar och så, utan kritiker av vårt system fungerar inte för det är avsett att fungera som. När den insikten har spridit sig över hela det politiska fältet, då blir det liksom ett annat allvar i den här diskussionen.
Ja, och sen hans förslag är ju jätteintressant, att man ska helt enkelt ha antagningsprov på respektive lärosäte. Men man ska komma ihåg att det är ingen bra lösning i långa loppet, för att betyg är överlägsna. Mm. Betygssystemet måste fungera. Det tycker alla politiker, alla partier.
Och Lotta Edholm då, skolminister, vad säger hon till dig om det här problemet?
Hon är ju lika upprörd som alla andra. Hon påstår ju att vi har varit naiva, de borgerliga partierna har varit naiva. Hon skyller såklart på sossarna och de förra regeringen också.
Mm.
Men hon har en del självransakan här. Hon erkänner det här som ett stort problem.
Men om vi backar lite i tid här, en liten historielektion nu när vi ändå pratar om skolan. Det är friskolor som nu pekas ut i den här rapporten, men den här friskolereformen, tänkte jag då att vi skulle komma in på, den genomfördes ju för drygt 30 år sedan, 1992. Då var det en moderatledd regering, Carl Bildt, i spetsen. Vad var meningen då med att införa det här friskolesystemet?
Det unika som framhålls både av förespråkare och kritiker som är Sverige är ganska ensamt om, det är ju det här med att skattebetalarna betalar för att elever ska kunna gå även i privatägda skolor. Det kostar inte extra, man får med sig en skolpeng, ungefär som man får med sig en peng när man går till doktorn, även om doktorn är privat. Och det här kom ju fram under det här marknadsglada 80-talet som en idé, och det var liksom högervindar och så vidare. Sen har Socialdemokraterna till en början förvaltat och till och med förstärkt systemet en period på 90-talet och framåt. Men sen blev, när det här som till en början verkade vara vi har glada alternativ och här kan olika pedagogiska idéer kämpa mot varandra och så vidare. När det byttes ut i att koncerner, riskkapitalbolag, stora såna här företagsgrupper såg det som en investering och ett lätt sätt att tjäna pengar, därför att man visste ju att varje elev har med sig en peng. Mm. Det är bara för oss att se till att vi har lite lägre lärartäthet eller vi kostar inte på så mycket med idrott och bibliotek eller utbildningsnivå på lärarna och så vidare. Då får vi ett överskott och då använder vi det för vinst. När det blev uppenbart, då blev det den här vanliga höger-vänsterfrågan igen som det hade varit från början. Och man kan säga att det, en brytpunkt så där, det var när Socialdemokraterna sa okej, vi tar inte bort möjligheten att driva skolor med vinst, men då måste ni borgerliga också gå med på att vi har en massa skärpningar här. Och det kallades för friskoleöverenskommelsen, den gjordes 2013.
Då hade det ändå gått 20 år.
Ja, men då hade, för det första hade sektorn vuxit och kritiken mot den hade vuxit och så att säga storbolagiseringen av den. Den där puttenuttiga bilden av alternativpedagogik och så var borta. Mm. Man hade nått ett stadium där det var ett väldigt tryck, inte minst inom socialdemokratin, för att förbjuda den här sortens vinstdrivande skolor. Men då enades man då i en kompromiss där man bytte, okej, ni får driva vinstdrivande skolor mot, men det måste vara väldigt skärpta regler. Men sen kom då 2014 Socialdemokraterna till makten med i ett avtal med Vänsterpartiet. Och Vänsterpartiet ville ju helt enkelt förbjuda vinstdrivande skolor, så att då skulle man ta bort vinstintresset. Och då sa de borgerliga, jaha, om ni går ifrån överenskommelsen då tar vi bort våran del också. Så att när liberaler och andra i regeringen idag säger att Socialdemokraterna inte har gjort något, så beror ju det på att de då inte kunde driva igenom sina förslag eftersom liberalerna och de borgerliga röstade ner det. Mm. Och det gällde en rad förslag. Det gällde vinstbegränsningsförslag, det gällde förslag till att göra om skolpengen så att friskolorna inte fick lika mycket som de kommunala. Det gällde förbud mot att ha köer som urvalsprincip. Det gällde att offentlighetsprincipen också ska gälla friskolor. Det var man ju med på tidigare, röstade man ner nu. Och kommuner och skolinspektion skulle få större inflytande över om man etablerar en friskola på en plats där det redan var över etablering och så. Mm. Så att det finns, från socialdemokratiskt håll så är man ju nu så här, jaha, när Lotta Edholm säger så, det är ju som tjuven som säger ta fast tjuven, det är ju hon som har stoppat det här. Mm. Så vi är liksom i en ständig debatt om vems fel det här är.
Det är precis som Thomas säger, de är medskyldiga på båda sidor, blockgränsen. Och det som jag tycker är intressant med den här historieskrivningen, det är att jag pratade med Bengt Westerberg som var med vid friskolereformens genomförande. Han var ju folkpartiledare i Bildt-regeringen. Han berättade varför man tyckte det var bra med aktiebolag. Jo, nämligen att vi vill ha engagerade medborgare som vill ta risk med egna resurser. När man tar egen risk så får man också upp ett större engagemang, en större drivkraft att det ska bli bra. Man tänkte att konkurrensen var bra och så vidare. Och han har också sagt att på den tiden såg vi inte de här koncernerna.
Men Peter, visst var det så också då att när de införde det här så fanns det ändå så folk som varnade och sa, eller organisationer som sa, ni borde testa det här först innan ni kör.
Ja, absolut. Det var en jätteradikal reform. Att släppa in vinstdrivande aktiebolag på den svenska skolmarknaden, det finns ingen annanstans i världen. Och OECD råkade vara här. De gör ju, OECD åker runt och kartlägger skolsystem runt om i världen för att de tycker skolan är en sån fundamental, viktig element i demokratin och ett fungerande ekonomiskt system. Så de råkade vara här, ett gäng inspektörer från OECD och Paris. Och de ramlade på den här stora reformen när de var här.
Mm. Så alltså de 92 började, typ?
92 omkring där. Och då så såg de vad som höll på att hända. Och då sa de att det här är så fruktansvärt radikalt. De skrev till regeringen tydliga varningar. Det här kommer att leda till segregation. Det kan leda till sämre resultat. Lågpresterande elever kommer att väljas bort av de här vinstdrivande företagen. Det här skrev de till Beatrice Ask och utbildningsdepartementet. Och ingen lyssnade på det, utan det var bara att köra
på. Man ville köra på.
Man körde på. Och som jag har sagt tidigare, det här är en reform som är outredd. Det finns inga utredningar.
Innan den infördes?
Innan den infördes. Det var propositioner.
Den här idealbilden av vad detta var för oss från början, den förkroppsligas kanske bäst av Miljöpartiets utveckling i frågan. För de var ju från början då för det här, de tänkte på såna här bygdeskolor, alternativa skolor som räddades av föräldrar i glesbygd eller någon som ville ha en pedagogiskt alternativ någonstans med Rudolf Steiner eller vad tusan det var. Det var det som deras idealbild av att man öppnade upp det här centraliserade skolsystemet.
Precis.
Och när det så småningom då blev bolagskoncerner och bolagsskolor och sådär, då svängde också Miljöpartiet. Då var det liksom inte förenligt med. De som har hållit fast vid den där bilden i det allra längsta är väl egentligen Centern. Och nu svänger ju då både Centern och Liberalerna också i de här frågorna och vill ha mera skärpningar, även om man inte vill ta bort då bolagens möjligheter att driva skolorna.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör. På telia.se/företag.
Vi kommer prata mer då om skolan idag. Men först så är vi inne på halvtid. Och nu har vi ju pratat om betyg. Men jag tänker att vi ska sätta lite betyg på er.
Glädjebetyg då, hoppas jag.
Självklart kommer det bli glädjebetyg. Jag har plockat lite frågor från ett gammalt nationellt prov för sjätteklassare i samhällskunskap.
Är det från 1970 så kanske jag klarar det.
Är du orolig, Peter?
Jag är jätteorolig. Alltså jag kan ingenting egentligen. Jo. Nu kommer du komma fram vad lite jag kan. Ja.
Men vi kör. Jag tror ni kan det här. Men då vill jag först veta. Det parti som... Ni får bara svara i mun på varandra. Avsluta meningen. Det parti som får flest röster i riksdagsvalet får uppdraget att...
Det var en svår fråga
öppna
faktiskt.
Öppna riksdagen. Om den talman.
Va?
Vad är det du...
Det parti som får flest röster i ett riksdagsval. Vad får de för uppdrag?
Ja, det var ju en tid när Socialdemokraterna fick bilda regering om de var störst. Men så är det inte nu för tiden.
Jag tror att det bildar regering.
Men om det inte stämmer längre så kan måste du formulera om frågan.
Ni får noll poäng för den. Vilken minister utses av riksdagen?
Statsministern.
Snyggt, Thomas, den tog du.
Det är det minsta man kan begära. Jag gjorde ju en liten paus först.
Ja, det gjorde du verkligen.
Så att jag såg att du tänkte.
Så jag
knakade.
Jag såg det.
Och jag har aldrig tänkt på att statsministern är en minister.
Det kommer lite med namnet.
Ja, men alltså, det är faktiskt nytt för mig det här.
En sista då. Varför har riksdagen 349 ledamöter och inte 350?
Ja.
För att du ska... Jag vågar inte. Jag vågar
jo,
inte.
Kom igen. Nej.
Alltså, jag tänker mig att det har att göra med att det ska bli ett beslut.
Ja.
Att om det blir för jämnt så kan det stå och väga jämnt.
Exakt. Du kanske har en historisk tillbakablick om
alltså,
att
de här,
det här.
De här grundlagsfän, de som satt och utredde det här, de hade ju uppenbarligen inte suttit i någon vanlig föreningsstyrelse. För där vet man ju att det alltid ska vara ojämnt. Så de sa ju först att det ska vara 350 ledamöter i riksdagen. Fast de hade läst så mycket statsvetenskap så hjärnorna var sprängda nästan. Men sen funkar ju inte det för redan 1973 blev det ju jämnt mellan höger och vänster. Så man fick ju använda den här burken vi har sett ibland med glada färger som finns i riksdagen som man har lotter i. Använder den ganska ofta då. Så att det fanns de som skojade om att moder Svea skulle inte heta Svea längre, utan de skulle heta Lotten. Men i alla fall, då kom man ju på att man måste ändra på det här så att det kunde bli, säkert bli majoritetsbeslut, liksom, även när det var blockpolitik.
Men det här är toppen. Nu har,
vilket ämne är det vi har prov i?
Samhällskunskap för sjätteklassare. Men det är ju fint att du har lärt dig att en statsminister är en minister.
Ja, exakt.
Och Thomas har lärt sig att den som får flest röster i riksdagsvalet för uppdraget att bilda regering.
Och det tycker jag det är en kompetenshöjning för en politisk kommentator som jag uppskattar.
Ja, vad fint.
Aldrig tänkt på det förut.
Vad tycker ni? Är det rimlig nivå för sjätte klass?
Jag tycker att det är rimligt faktiskt.
Det känns som att det är rimlig nivå för er också. Men nu går vi tillbaka till riktiga betyg. För politiskt så räknar väljare skolfrågan som en av de viktigaste politiska frågorna. Och det här märks ju ibland i tongångarna i debatten.
Skattepengar som ska gå till eleverna och lärarna i skolan. Men som istället försvinner ut i stora vinster till utländska riskkapitalbolag. Så kan vi inte ha det i Sverige.
Säg som det. Ni är emot valfriheten. Ni var emot den när den infördes. Ni har varit emot den sedan dess. Ni gillar inte idén att familjer ska kunna välja en skola som passar deras egna barn. Vi ska ta tillbaka den demokratiska kontrollen över skolan. Det betyder lägg ner internationella engelska skolan. Ring hem till de föräldrarna.
Vad tycker väljarna om det svenska skolsystemet?
Allt sämre. Mm. Och det är väl också det som avspeglas i de politiska partiernas förändring i den här frågan. Socialdemokraterna var ju länge väldigt motvilliga, särskilt partiledningen, att ta en strid om de här frågorna, trots att deras partimedlemmar tryckte på som tusan mot det här med att bolag skulle få driva vinstdrivande skolor. Och det berodde på att de var livrädda för de här mellanväljarna, medelklassväljarna, vad vi än vill kalla dem, de som kan gå mellan blocken, att de skulle bli förförda av det här argumentet som Ulf Kristersson och andra till höger har, att ni vill lägga ner de här skolorna som en massa föräldrar har valt, ni vill ta ifrån dem deras valfrihet. Men sen har då, i takt med debatten och vad man har sett på marken i verkligheten, så har liksom den här mellanväljarna svängt, så att idag är det fördel för dem som vill skärpa upp systemet och minska möjligheten att göra vinst i debatten. Nu är det de som har medvind, och Socialdemokraterna inte alls. Sen ett par, ja, sen kanske en och en halv mandatperiod tillbaka, så är inte Socialdemokraterna alls rädda för det här längre, och vi tycker att det är en fördel för dem att driva den här frågan.
Vad säger du, hur har den politiska debatten svängt, Peter?
Ja, det här talet som du spelar upp av Ulf Kristersson, vad han pratar om, det gör han ju fortfarande, det gör ju de fortfarande alla i Tidöpartierna, det är ju valfriheten. Mm. Den, så fort man ska tala för det här systemet så lyfter man ju fram att föräldrar vill välja skola för sina barn.
Mm.
Och det tar man fram då hela tiden så fort man vill framställa det på ett positivt sätt. Och när man ska måla fan på väggen, då kommer vinsterna fram. Och som Magdalena Andersson använder sig av ordet riskkapitalist,
ja,
det sticker i ögonen på folk.
Det
är ju som med alla andra opinionsmätningar, beroende på hur man ställer frågan får man olika svar.
Mm.
När man ställer frågan, tycker ni att man ska ha vinstdrivande skolor, bolagsägda skolor, så då är en majoritet eller de flesta, den största gruppen, är motståndare till det. Ställer man frågan, ska man ha valfrihet, ska man kunna välja skola, ja, men då är väldigt många för det. Och då har ju de som är kritiska till det här vinstsystemet och vi tar bort det sagt att ja, men visst, vi kan ha valfrihet i alla fall. Det finns stiftelseägda skolor, vi kan ha ideellt drivna skolor och så vidare. Men medan den andra sidan säger, då försvinner nästan alla skolor.
Just
det. Och det som har hänt är ju att det också finns en väldigt stark branschintresse i detta. Alltså Friskolornas riksförbund och de här bolagen som driver skolor, Svenskt Näringsliv, Almega och så vidare, driver ju de här frågorna ganska hårt. Därför att det har uppstått ett ekonomiskt intresse bakom detta.
Mm.
Och då vill, tycker ju vänstersidan om att peka på de personkopplingar som finns i detta. Jag menar, Lotta Edholm har själv suttit som styrelseledamot, ja, just det, i en sån här skola. Han som ska utreda betygen nu, Magnus Henriksson, han kommer ju från Institut för näringslivsforskning som är finansierat av Svenskt Näringsliv och Almega, och han har också suttit i en styrelse för en skola som har fått kritik för betygssättningen ihop med Ulf Kristerssons fru Birgitta Ed och Henrik Landrom som är säkerhetsrådgivare. Det finns ett antal ledande moderata profiler som Per Emilsson och Deiken och så vidare, som är väldigt förknippade med den här marknaden och den här framväxten och den här branschen. Och det, för dem är ju detta en idealism. Ja, men vi vill stå, vi är för både företagande och alternativa skolor som folk ska få välja. Men för motståndarna är ju detta, okej, nu äter sig profitintresset in i politiken.
Så även där finns det två bilder av vad det här är, typ.
Fast jag vill tillägga där att man kan, som Friskolans riksförbund och Svenskt Näringsliv och så vidare, alla de här, de har ju börjat förstå att tar vi inte tur med det här så blir det mycket värre.
Mm.
Och så Svenskt Näringsliv har ju fattat att vi måste ta itur med betygsinflationen, vi måste ta itur med de här övervinsterna som går ut över kvalitet. Så att om inte systemet reformeras så kanske vi är tvungna att ta bort friskolorna, eller vad ska man säga?
Då får vi en politisk majoritet som avskaffar möjligheten, ja, att göra vinst på skolan.
Deras överlevnad hänger på att reformera sig inifrån, så att säga.
Men ifall alla då ändå tycker att det finns problem här, varför händer ingenting då?
Det finns väl något som heter blame game, att man helt enkelt, man gör utspel, man vinner politiska poäng på sina utspel och man vinner poäng på att, så att säga, skjuta motståndarens förslag i sank och komma med egna förslag. Så vi har ju sett under de här 30 åren att båda sidorna försöker reformera systemet på sitt eget sätt, inom sitt block. Och de får inte igenom det i riksdagen helt enkelt, för att man kan inte samarbeta kring propositionerna helt enkelt. Och det finns de som menar att man behöver ha bredare parlamentariska överenskommelser, ungefär som man gör med försvaret. Man säger att det här är så viktigt, vi måste samla oss över blockgränserna. Men här har det varit
pingpong,
plocka poäng, politiska poäng. Och man kan se det när det kommer en valrörelse. Senaste valrörelsen så åkte ju temperaturen upp. Socialdemokraterna körde hård retorik före valet i valrörelsen. De borgerliga partierna krokade arm, röstade ner och kom med egna förslag.
Sen är det ju en klassisk höger-vänster-fråga där högersidan är övertygad om friskolornas förträfflighet historiskt, medan vänstersidan tycker att det var bra när vi hade kommunala skolor i grunden, och framförallt så ska det inte drivas med vinst. Och det där har ju lett till att man i takt med att opinionen har utvecklats och hamnat i helt olika lägen. Socialdemokraternas styre här tycker jag är en ganska bra illustration till hur det har fungerat. Först gör ju Socialdemokraterna den här kompromissen med högersidan när man säger okej, ni får driva skolor med vinst, men då ska vi skärpa till det. Så då är man för att ha vinst, åtminstone som en uppgörelse. Sen 2014 så gör man upp med Vänsterpartiet om att driva vinstförbud. Ja, det får man inte igenom för att det finns en majoritet i riksdagen emot det här, de borgerliga och Sverigedemokraterna. Sen 2018 så ingår man i januariavtalet med Liberalerna och Centern. Förlåt. Och de tvingar Socialdemokraterna att skriva in i det där januariavtalet en sorts tankeförbudsparagraf, att man får inte ens utveckla system som ska minska vinsterna för de här bolagen. Så då svänger de 180 grader åt andra hållet, Socialdemokraterna. Men grundfrågan här är ju att man från höger har bromsat att begränsa friskolesystemen, man från vänster har velat begränsa det mer. Men man har, som Peter säger, bara vid något tillfälle då 2013 lyckats hitta en överenskommelse, och sen har det varit en debatt där man istället har slagit som väljarnas gunst med det här som argument.
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Några som slåss lite om väljarnas gunst nu när det kommer till skolfrågan, det är ju ändå Liberalerna som lanserar sig som skolpartiet. Men redan 2011 så pratade Jan Björklund just om det här med friskolor.
Om det är så att man sänker kvalitetskraven på ett sätt så att det drabbar elever för att möjliggöra att kunna ta ut ett ekonomiskt överskott, en vinst, då tycker jag det är provocerande.
Och sen kom hans efterträdare, Nyamko Sabuni, hon sa så här.
Eleverna ska välja skola efter kvalitet och inte efter lockelser som att vi delar ut datorer och vi har lediga fredagar.
Och nu har vi då Johan Persson som är partiledare.
Jag blir förtvivlad när jag ser rapporter om att det finns företag som driver skolor som inte kopplar ihop ett överskott, en vinst och en utdelning av vinst med en god kvalitet. Det här är... Det är inte hållbart längre och då måste man ändra på det.
Så att det ska bli svårare att ta ut vinst ur skolorna?
Ja, framförallt om du inte levererar en god kvalitet.
Stringent och ganska lika varandra ändå. Men vad har Liberalerna tyckt och vad tycker de?
Det är jättesvårt att... Liksom, det är svårt att sätta fingret på det. Ja. För att jag, de 5 åren som jag har följt den här frågan så har jag då haft mycket att göra med Nyamko Sabuni och Lotta Edholm nu då, som är skolminister. Men Nyamko Sabuni, hon var väldigt tveksam till... Hon förstod ju att friskolorna kan ha... Det kan finnas stora problem med friskolorna. Att hon såg det som sin uppgift att markera mot det. Men det var ändå, hon var ganska ovillig att förändra systemet. Hon sa vid många tillfällen att hon kunde inte förstå hur man kunde skylla på friskolorna eftersom det bara är 15% av eleverna i grundskolan som går i friskolor. Det är inte de som ligger bakom segregationen och de låga resultaten. Det är 25% som går friskolor på gymnasiet. Mm. Så hon tyckte att det var överdriven retorik och så vidare. Mm. Men samtidigt så insåg hon ju när det kom såna här larmrapporter att då markerade hon mot systemet så att säga. Men sen kom Lotta Edholm, och hon har ju också bytt fot kan man ju säga. När hon var skolborgarråd så har det visat sig att hon var väldigt friskolevänlig i sin kommunala skolpolitik.
Men inte längre då?
Ja, nu kan man säga att de står på barrikaderna, skulle man nästan kunna säga, med 3 avgörande utredningar som kommer att förändra friskolesystemet i grunden. Även om vinstdrivande företag ska få vara kvar. Men reglerna ska skärpas, ersättningsfinansieringssystemet ska förändras. Och det är förslag som skrämmer koncernerna.
Men och att de gör det då, Liberalerna, tycker de likadant som sina vänner och kollegor i Tidösamarbetet? Eller slår det här split i det samarbetet, skolfrågan?
Jag tror att Liberalerna gör, precis som Centern också har förstått, att här finns det ju en opinion. Många är arga på det här. Vi måste anpassa oss till den om vi ska vara det här skolpartiet som ju Liberalerna alltid varit angelägna att vara. Men det är ju inte samma så här blixtsnabba framåtdrift på de här utredningarna som Lotta Edholm har tillsatt som det är på alla de här som har med kriminalpolitik och annat att göra i Tidösamarbetet. Så att här återstår ju då att först utreda färdigt de här sakerna de har sagt. Sen ska man ju förhandla om utredningens resultat och där kommer ju moderater och kristdemokrater och sverigedemokrater att vara mer friskolevänliga än vad liberalerna är i de här frågorna. Så man vet inte vad det blir, man vet inte ens om det blir klart före nästa val. Och det som är fortfarande är liksom den här hårda mittenlinjen som inte något av Tidöpartierna inklusive Liberalerna överträder, det är ju rätten att med bolag driva skolor med vinst. Mm. Där är det fortfarande en järnord vänster-höger konflikt.
Och det här systemet då, det har debatterats i en blame game, vad du är inne på Peter, men går det att förändra då?
Det går att förändra, absolut. Det är klart det går att förändra. Men det ska vara mycket till. De här som Thomas nämnde, de här utredningarna som ligger ute nu och tickar. Mm. När de kommer in så ska ju koncernerna, de gör sig ju alltid till remissinstanser. De kommer ju att ladda upp som bara den. Framförallt när det kommer till den utredningen som handlar om skolpengen. Det finns ett förslag från regeringen att separera ersättningen till friskolorna från och inte beräkna den på samma sätt som man beräknar ersättningen till de kommunala skolorna. Det här är ju en jättekontrovers. Det kommer att råda väldigt mycket osämja kring de här förslagen. Därför att det är ett sätt att ta ifrån friskolorna möjligheten att göra vinst. Om man då krymper, man kan ju krympa ersättningen till friskolorna.
Så det kommer bli debatt
Det kommer bli mycket debatt kring den utredningen. Och sen skärpningen av lagen, den här nya friskolelagstiftningen som man planerar med skärpningar för vilka som får ta ut vinst och inte och så vidare.
Det kommer inte att tråka på jobbet?
Det ska bli jätteroligt då när det här landar, för att då kommer det hetta till, kan man säga.
Kommer det hetta till politiskt då också, Thomas? Kommer det bli kul även för dig på jobbet?
Ja, det som har hänt i och med den här tidsplanen man har, det är ju att det här blir en fråga även i nästa val. Så det tror jag framförallt vänstersidan välkomnar, men förmodligen också Liberalerna då, som kan profilera sig inom det här högerlaget, där man ju inte riktigt vet var Liberalerna kommer att befinna sig i nästa val, och det som är tanke på alla svåra frågor kring Sverigedemokraternas deltagande i regeringar och annat.
Så det här blir en fråga att fortsätta följa. Men innan vi slutar så tänkte jag bara fråga er då. Vad ger ni för betyg till den här podden idag? Till ert eget?
På en skala.
Vad är betygsskalan nu för tiden?
Ja, det var det. Jag måste veta vad det är för skala.
Är det viktigt att locka fler att vara med i podden?
Så det är viktigt att locka fler att lyssna på podden.
Ja, alltså, det här är den bästa podden. Och den som lyssnar på den här får ju lära sig allt den behöver för att klara sig
i
när den stänger av
prov.
Podden och går vidare.
Så det blir högsta betyg till dagens podd. Och tack så jättemycket Peter för att du var med.
Tack så mycket själv, det var jättekul.
Och tack även till Thomas.
Ja, tack så mycket.
Och tack för att du lyssnade. Vi är som vanligt tillbaka med Älskade politik varje onsdag. Producent var Måns Mosesson. Ljudtekniker Patrik Misenberger. Klippningen gjordes av Patricio Samuelsson, som också komponerat vignetten. Och klippen kommer från Sveriges Radio, Skolvärlden och Riksdagen. Och ansvarig utgivare för Dagens Nyheter är Peter Wolodarski.